att kunna liksom känna att så här, nu hjälps vi åt. Och då som medarbetare veta på vilket sätt är jag med och påverkar våra lönsamhet eller våra intäkter. Vad kan jag göra? Det blir en otrolig kraft i det.
Nu har startskottet gått för en av våra största publiceringar i år. Det är bokslutskartläggningen som har kommit. Här har vi kartlagt över 200 byråers bokslut från pandemiåret 2020. Och efter alla otaliga mejl och telefonsamtal och Excel-snurr så känns det som att man fortfarande pustar ut även om vi då publicerade i onsdags.
Ja, nej men det är ju en fruktansvärd massa siffror och vi vet sedan tidigare att det här har varit väldigt uppskattade publiceringar och folk tycker att det är spännande att rota runt och titta på hur konkurrenterna har haft det. Men andra kanske inte tycker att det här med tabeller och grafer över byråintäkter och rörelsemarginaler är lika spännande. Men det är ju någonting som faktiskt påverkar alla. Så Julia, varför är det här bra att hålla koll på för någon som jobbar på golvet inom citationstecken?
Alla är inte lagda åt sifferhållet. Samtidigt så får det ju effekter på ens dagliga arbetsliv. Det går inte att sticka under stol med. Jag vill ju veta hur det går för det företag som jag jobbar på och kunna göra en bedömning då av ett företag som jag kanske har tänkt söka jobb på. Och genom att titta på de här siffrorna så kan man ju faktiskt få svar på varför vissa saker sker. Som varför man då inte får högre lön eller varför det måste sparas in på vissa håll. Man brukar ju prata om follow the money, det här lite sletna uttrycket. Det gäller ju även här då. Byråchefer kanske tittar på siffrorna för att ta med sig idéer från sina konkurrenter som har gått bra. Anställda kan också få ett bra underlag inför sina löneförhandlingar och förhoppningsvis då lite fördjupa förståelse av en byrås affärsmodell. Ska vi berätta lite vad som står i de här graferna, Thomas?
Nej, men det kan vi absolut göra. Det blir lite väl mycket siffror om vi ska gå in i detalj på varje område. Den som är intresserad det kan ju läsa mer på sajten där man kan hålla på och pilla runt själv. Om vi pratar lite övergripande så kan vi säga att de större byråerna är de som har klarat sig bäst. Och då liksom oavsett vilken nisch så tycks det faktiskt vara så, även om det såklart finns undantag. Och de större byråerna har ju ofta en lite stabilare ekonomi än mindre företag helt enkelt. Och sen så är det ofta så att de inte förlitar sig på en kund i lika hög utsträckning som en byrå med 20 anställda kanske. Jobbar man på en byrå där en tredjedel av de totala intäkterna kommer från en kund och den kunden sätter tvärstopp, det är klart att det får konsekvenser.
Vilka är det som har drabbats hårdast här?
Alltså utöver de här så att säga små och mellanstora byråerna så kan vi se att det är eventbyråerna som har tagit den största smällen.
Rätt väntat då?
Ja, nej men det är verkligen inte speciellt så förvånande, men det är ändå när man ser de här siffrorna så får man perspektiv på det. Det är alltså 40% av de totala intäkterna från de eventbyråerna som vi har tittat på har försvunnit.
Och det är ju ett ordentligt slag. Många tror att det finns ett uppdämt behov av att ses nu när restriktionerna släpper här i slutet på september. Förhoppningsvis så kan de väl ta igen en del av vad eventbyråerna då förlorade under 2020. En annan kategori där det har försvunnit mycket pengar från är reklambyråerna. För att få ett hum om hur mycket det handlar om så har byråerna då som är med i den här kartläggningen tappat 340 miljoner, vilket då står för 13% av deras samlade intäkter. Och de jobbar ju ofta med större produktioner då där det är mer folk inblandade än en digital PR- och contentbyråer vanligtvis gör då. Och det här var det ju rätt svårt med under stora delar av våren och även under hösten då att upprätthålla det här. Och där kan vi också se att de lite mindre byråerna drabbas mycket hårdare än de större då, även om jättar som Forsman och Åkestam har haft ett riktigt tufft år. Då vet vi helt enkelt vilka byråer som hade det tufft här under året. Vilka är vinnarna då?
Jag vet inte om man kan prata om vinnare eller så, för det är faktiskt så att alla byrådiscipliner har ju tappat i intäkter. Någonting som man kan se är ju att digitalbyråerna har tappat allra minst. Jag tror att det är ett tapp på 4% bara. Det här med att vi befinner oss i en digital transformationsålder är någonting man har blivit fruktansvärt less på att höra. Men det blev väldigt tydligt här. Det var en typ av byråer som gick bra redan innan pandemin och de har som sagt inte drabbats allra hårdast. Det är en typ av marknadsföring som det är både lättast att dra i handbromsen. Den är ganska snabbrörlig, så att det är lätt att sätta pausa kampanjerna, men det är också väldigt lätt att dra igång dem igen. Så när man kanske ville testa under sommaren förra året, så kanske man inte ville gå ut och satsa på en stor kampanj i räckviddskanaler, utan då satsade man digitalt helt enkelt. Sen är det säkert så att många marknadschefer har ju fått ökade krav på att visa ROI på de här investeringarna man gör, och det är lite lättare att få fram tydliga och behändiga siffror om man jobbar på helt digitala sidan.
För att få lite klarhet kring varför siffrorna ser ut som de gör, vad det får för konsekvenser och varför det är viktigt att hålla koll på, så har vi dagens avsnitt med oss en gäst. Precis innan pandemin slog till så drog fackförbundet DIK och arbetsgivarorganisationen Främja igång initiativet Byråcoachen. Och idag drivs det här då av Främja. Det är Malin Ingevall som är byråcoachen, och hon har träffat och coachat ett 30-tal byråledare kring affärsmässighet och även stöttat dem i frågor kopplade till pandemin och fått höra vad byråledarna tänker och funderar på under den här tiden. Välkommen till Resumé Insikts podcast, säger vi till Malin Ingevall. Hej Malin!
Tack så jättemycket! Hej.
Hur mår du?
Ja, det är strålande.
Ja, vad härligt. Skönt att höra.
Ja.
Glad att du är här.
Ja, men superkul att ha dig här och bidra med dina insikter. Jag tänker att vi hoppar nästan rakt in. Och som vi nämnde inledningsvis, så vet vi att det är många byråchefer som tycker om att sitta och grotta i de här siffrorna och kanske titta på vad konkurrenterna gör som gör dem mycket mer lönsamma än dess egen byrå. Men de flesta i branschen är ju faktiskt inte byråledare, utan de jobbar ju så att säga på golvet inom citationstecken. Varför är det viktigt att som anställd ha koll på sådana här siffror?
Dels handlar det egentligen i grund och botten om min anställningstrygghet. Vet jag att jag är på en byrå där som både går bra, men där man också har koll på sina siffror, då har jag en tryggare anställning. För till syvende och sist måste pengarna in för att de ska kunna betalas ut till mitt lönekuvert. Och sen så är det ju också bra att ha koll på siffrorna och förstå hur affären funkar för att kunna veta vad jag är med och bidrar till. Så att det både blir en känsla av liksom meningsfullhet, men också när det blir såna här kriser eller lågkonjunkturer som jag själv har varit med och varit byråledare eller vd genom. Att kunna liksom känna att så här, nu hjälps vi åt. Och då som medarbetare veta på vilket sätt är jag med och påverkar våra lönsamhet eller våra intäkter. Vad kan jag göra? Det blir en otrolig kraft i det. Att inte behöva känna sig så ensam som byråledare också. Så jag tycker verkligen man ska satsa på att prata pengar. Även med kreatörer, som jag brukar säga. För där hör jag mycket att säga, nej, du ska inte tråka ut dem med siffror. De är inte intresserade av det.
Ja.
Jag tror mer det är hur man pratar om det än att man gör det faktiskt. Ja.
Du Malin, du har gått igenom de här siffrorna. Om vi bara ska inleda med att prata lite generellt då, om dessa. Var det något speciellt som du reagerade över här i resultatet?
Det var väldigt mycket intressanta siffror. Jag skulle kunna sitta och grotta i dem ännu mycket längre. Men något som jag kikade efter, för att det är kopplat till också hur jag märkt att man har behövt förändra verksamheten. Det var ju att jag tycker att byråintäkten minskade i mindre grad än vad omsättningen gjorde. Vad jag har sett och vad jag tänker är att man la ännu fler jobb på sina anställda resurser. Det kanske har varit fler som har upptäckt nya förmågor eller behövt utveckla nya förmågor för att kunna leverera bredare, för att man inte hade möjlighet att ha kvar underkonsulter eller tillfälligt anställda, projektanställda. Det här stödet som kom, permitteringsstödet, det villkorade ju att det inte hade några underkonsulter eller provanställda eller projektanställda.
Man har blivit lite bättre på att jobba med de anställarna som redan finns på plats helt enkelt.
Ja, jag tror vi optimerar tiden väldigt mycket. Och behövt fokusera mycket mer på att lägga den disponibla tid vi hade på kundprojekten. Många har lagt mycket mindre tid på interna saker.
Redan innan pandemin så pratades det ju om att byråerna har svårt att hitta någon ordentlig lönsamhet och att de timersättningar som de får har stått stilla väldigt länge. Utöver pandemin och de intäktstapp som de innebar, ser du några andra förklaringar till varför intäkterna har sjunkit så pass mycket under 2020?
Jag vet inte om det är just under 2020, men vi hade ju några upphandlingsförfaranden som jag vet att ni lyfte också, där timpriserna blir helt orimligt låga. Och som du säger, arvoderna har ju inte ökat på, jag skulle säga 20 år, det kanske är ännu längre, men det är så länge som jag har varit verksam och känner igen liksom timpriserna. Och det är ju ganska orimligt om man tänker att vi har både inflation och löneökningar och ska kunna ha schyssta arbetsvillkor. Och där tänker jag att kunderna har ett stort ansvar som är intressant att kika på. Hur man faktiskt vill handla upp den här typen av tjänster och varför, till vilka värderingar. Men också att man som byrå behöver se över hur vi argumenterar för timpriser och vilket värde vi verkligen levererar. Det är ju absolut en faktor.
Ja, det var ett riktigt skräckexempel där precis innan pandemin med Försvarsmakten där det var timersättningarna var nere i 468 kronor i snitt om jag inte minns alldeles fel.
Men 20 år, ja, men det låter otroligt.
Ja, men man själv räknar efter liksom, vad innebär det att varje person som jobbar i projektet då får i lön?
Ja.
Det är inget man kanske står för. Det är en stor fråga och en komplex, men det finns otroliga möjligheter att utveckla det.
Varför har vissa byråer och nischer klarat sig bättre än andra då, tror du?
Ganska tydligt behöver man knappt säga. Eventbyråer fick en otrolig smäll och det är inte så konstigt. Men sen så tror jag de som jobbar mycket med digitalt, de som är nära affärsutveckling, strategiska projekt, långsiktiga projekt, de som har kunder som rör sig där eller där man som byrå har kommit in på dem liksom på ledningsnivån, styrelse, strategiska nivåerna, de klarade sig ju bättre. De som har haft ramavtal, retaineruppdrag har ju också klarat sig, de har haft det stabilare och enklare att hålla i uppdragen och verksamheterna. Mm. Men de flesta jag pratade med tappade ungefär hälften av sin omsättning på bara alltså en månad där i mars.
Det var verkligen stillestånd där de första månaderna. Mm. Om man tittar, det är såklart många som har haft det tufft, men det är vissa som sticker ut lite extra. Kan du hitta någon övergripande förklaring till varför vissa har drabbats hårdare än andra?
Men jag tänkte att det har att göra med vilken kundsetup du har. Jag vet ju om ett par byråer som har haft liksom en jättestor kund som har stått för 40% av omsättningen och den drar i tvärbromsen. Då rasar det ju bara. Och har man sett det över tid redan innan det här hände och breddat kundbasen. Så att vi själva hade en regel att ingen kund får stå för mer än 10% av omsättningen, tror jag, när jag var vd på Stickerbit. Från början när jag klev in så var det ju inte så. Då var vi så sårbara så att en tog för ungefär 30-40%. Men det är lite mer hållbart.
Mm. Mm. Tror att det är fler som kommer tänka så som ja, men, du gjorde när du klev in som byrå-vd, att man ser över sin kundstock och så att man inte blir så pass sårbar om den kunden antingen skulle lämna eller om det kommer händer några oförutsedda omständigheter?
Det tror jag absolut. Och att man breddar sina branscher så att du har olika typer av kunder. Det är ju mer fördelaktigt om du har en resekund och en e-handel. Kanske.
Mm.
Om det händer något sånt här igen. Så de som har jobbat mycket med digitala verksamheter och omställning till digitalt har ju fått mer att göra, vad jag har fångat upp. Så det tror jag, att man breddar kundbasen och ser över typerna av uppdrag man har, mer åt retainers. Det var ju många fler som gav sig in i upphandling, offentliga upphandlingar nu under pandemin. Hörde jag också. Det där brukar vi aldrig göra, men nu måste vi liksom bara in och försöka få de långsiktiga uppdragen.
Mm.
Om man tittar på byråbranschen som helhet då, att de då 703 miljoner mindre intäkter blev det här jämfört med 2019. Men resultatraden har inte påverkats alls lika kraftigt kan vi se i siffrorna. Tror du att det enbart beror på de statliga stöden? Det är ju många statliga stöd som har delats ut nu.
Och de har ju räddat jättemånga skulle jag säga.
Mm.
För jag tror de har varit superviktiga. Också att vi ser att det är så många som faktiskt behåller jobben långsiktigt. Man har kunnat överleva den här tvärniten. Liksom. Och nu är ju det var ganska snabbt under hösten där som byråer började rekrytera igen. Så det tycker jag är roligt. Så att det vände ändå rätt fort. Men jag tror absolut, mycket av de statliga stöden. Sen så är det ju beroende på storlek på byrå så kanske sådana omkostnader som resor och sociala aktiviteter och kickoffer och konferenser har påverkat liksom mer eller mindre i utgiftsmässigt. Man har ju kunnat lägga det lite grann. Men det är ju mycket AV som har försvunnit. Jag vet en byrå som lyckades hyra ut halva sin lokal. De sitter i en väldigt stor luftig lokal. I början av pandemin så lyckades de hyra ut halva den. Många har ju satt sig och sett över. Vad har vi för kostnader egentligen? Vad kan vi strypa? Oj, här ligger 5 extra licenser och bara är. Man har tagit hem jobben mer än kanske lagt ut det. Jobbar med underkonsulter har inte samma marginal som när du belägger din egna medarbetarna. Baksidan av det, vad har hänt med alla frilansare och gigare? De kunde ju också permittera sig själva enligt vissa villkor, men
Ett av de viktigaste stöden, och du har ju nämnt det och vi har pratat om det lite tidigare också, är ju det här permitteringsstödet. Mm. Och det förlängdes ju här tidigare i somras till och med september. Tror du att det kommer bli tufft för vissa byråer när de här stöden väl försvinner?
De flesta som jag pratar med permitterar inte längre. Det behövdes under en begränsad tid och nu har man kunnat gå tillbaka till fulltid. Många har väldigt mycket att göra. Mm. Så jag tror att det har vänt direkt. Men med de stöden som är värt att nämna, det var ju också jätteutmanande för många som inte hade kollektivavtal. Jag tog väldigt snabbt fram ett kollektivavtal om korttidspermitteringar. Alltså unikt för bara det behovet. Mm. Så det tecknar inte det stora kollektivavtalet. Men det gjorde att du med då stöd till arbetsgivaren fick koll på hur du kunde permittera på ett schysst sätt. Men olika nivåer för olika medarbetare eller grupper eller roller. Du kunde ju som exempel att en byr har fasta kundteam. En jobbar med en resekund som drar i tvärbromsen. En annan jobbar med en e-handel som gasar. Måste du då permittera alla lika mycket? Då måste du ju även permittera det kundteamet som jobbar med kunden som gasar. Mm. Och fördela om jobben. Och det var en jätteutmaning för många. Och jag tror att det var det också som gjorde att det blev så himla mycket dialog om att det fuskades med stöden och det fuskades med tiderna. Vissa roller hade mer att göra och andra hade mindre. Det var oflexibelt för väldigt många. Mm. Och det var en jätteutmaning. Men de som skrev det här stödet kunde ju pusta ut lite och titta på okej, nu har vi så här mycket jobb. Det gör att vi kan optimera på det här sättet. Mm. Så att stöden också verkligen gick in och stöttade upp där de behövdes.
Kanske ger effekter på sikt också. Kollektivavtalsanslutningen har ju varit otroligt låg inom byråbranschen. Men min uppfattning från när jag pratar både med arbetstagare och arbetsgivare är att det börjar ändå röra på sig.
Man är ganska ensam. Om man inte är liksom jätteexpert på arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Alltså allt som rör arbetsgivarlivet. Mm, mm. Men där fick du liksom dubbelt jobb. För de måste läsa på och förstå allting. Plus att kunderna drar i bromsen eller kanske lägger ner. Behöver både fokusera på att växa affären, rädda byrån med liksom pengar in. Och hantera alla nya arbetsgivarfrågor. Det var mycket kavla upp ärmarna och köra på. Och jag är otroligt imponerad över det lugn och det målmedvetenhet som de byråledare som jag har varit i kontakt med har haft. Alltså, vi får inte glömma att det har varit ett sjukt utmanande ord.
Även om det är någonting man vill lägga bakom sig. Så, nej, det känns viktigt att bara hålla i åtanke.
Ja, precis. Man vill det. Men bara så här, stanna upp och klappa i lite axeln. För det där var ingen räkmacka. Alltså. Mm.
Om vi ska börja runda av lite här, men det är ju många anställda som har förlorat sina jobb här under coronaåret. Vi har då fått det till cirka 400 jobb som har försvunnit på de här 200 byråerna då som vi har.
Och då har vi ju inte räknat med de frilansare som du nämnde tidigare.
Exakt, det är många frilansare som inte finns med här. Det går ju inte att säga kanske exakt, men upplever du att de har lyckats hitta nya jobb eller är det liksom fortfarande arbetsbrist på byråsidan?
Bra fråga. De som jag har i mitt flöde, de fick ganska snabbt jobb. Jag vet att det var några byråer som drog ner ordentligt. Så jag skulle säga att det bubblar och många pratar med rekryterare och söker. Men det är svårt att säga om det är 400. Men det finns i alla fall en rekryteringsefterfrågan.
Det har kommit igång igen.
Absolut. Och redan som sagt, förra hösten tyckte jag att det började smyga igång. Men särskilt nu under våren.
Vi har pratat med lite rekryterare här också strax innan sommaren. Och de upplevde ju att det var högtryck nästan. Och att de förväntade sig att det nu under hösten skulle bara tuffa på helt enkelt.
Goda förhoppningar om det.
Finns det något positivt som du tror att den här pandemin har fört med sig till byråbranschen?
Jättemycket. Dels är det många som har lärt sig att det funkar utomordentligt att jobba på distans. Om man pratar om den personliga hållbarheten och hälsan så har det bidragit jättemycket. Många mår mycket bättre av det, men jag vill också flika in att många mår inte bra av att sitta själva. Eller. Det finns ju på båda sidor av det spektrat. Men jag tror att om man ska försöka ta lärdom av de positiva sakerna så finns det nog många som har kommit på vad man behöver och hur vi kan jobba och hur vi kan liksom optimera vår tid för att vara så bra som möjligt och effektiva på jobbet. Men också få in lite mer med balansen med fritiden och det tycker jag att det finns många som har hittat sätt på det, men det har vi ett eget ansvar att försöka ta tag i. Och att vi nu ser att alla arbetsgivare jag pratar med är så här, hur ska vi lägga upp den här hybrid-tillvaron? Det är mer faktiskt. faktum att man ska kunna jobba fokuserat hemma om man tycker det funkar. Att man ska ses och göra de saker som vi behöver ses och göra tillsammans. Men att den flexibiliteten finns. Och för de som absolut säger jag vill gå till kontoret och jobba, det här var det värsta jag varit med om. Mm. Kommer kunna göra det.
Mm.
Så vi kommer liksom kunna anpassa arbetssättet, arbetsplatserna mycket, mycket mer.
Mm.
Den är jätteintressant. Och sen att vi har blivit skarpare på, jag tror det har varit mycket mer prat om vad är kundtid och inte. Sådana viktiga frågor som man faktiskt behöver göra när man driver konsultverksamhet.
Motgångar, så att säga, det föder lärdomar.
Det får vara slutorden, Thomas. Ja. Bra! Och tack Malin för att du ville medverka här i våran podd.
Ja, men tack snälla, och för att ni öppnar upp dialogen och diskussionen kring det. Till inte bara siffrorna.
Det var allt för den här veckans podd. Stort tack till dig Julia som var med här idag och stort tack till dig som lyssnade. Vi är tillbaka igen om 2 veckor med ett nytt avsnitt.
Det är vi, och vi blir ju som vanligt jätteglada då om vi får ett litet betyg och en recension i podcaster-appen. Och ni får jättegärna prenumerera på Resumé om ni vill läsa mer om våran kartläggning. Hej då säger vi!
Hej då!